Så där då. Ser det ut att fungera. Tekniken är med oss. Ja, hej allihopa. Jag heter Urban Logelius. Och som sagt jobbar på ett företag som heter IP Solutions. Vi jobbar då både med utbildning och konsultverksamhet. Bland annat då inom Wireless LAN. Som vi kommer i kontakt med. Jag ska prata lite grann då om säkerhet. Och det har ju varit mycket diskussioner i tidningar, i press och i media generellt när det gäller problematik med wireless LAN och säkerhet. Säkerhet är ju ett, som ni alla vet, ett enormt stort område. Och det bygger mycket på att man har någon form av säkerhetspolicy inom organisationen där vi jobbar. Och det är väl alla som har, hoppas jag. Säkerheten då kan ju brytas ner i mindre delar. När det gäller då wireless LAN-installationer och användning så finns det ju en viss typ av säkerhet som stöds av tekniken i sig. Och som vi har pratat om den här 802.11b så har ju alltså en viss typ av säkerhet enligt standarden. Vi har ju också en säkerhet som finns i det lokala nätet. För vi kopplar ju trots allt våra basstationer eller accesspunkter in mot ett normalt, använder vi ett lokalt nätverk där vi har troligtvis internet idag. Vi har ju också en säkerhetsmekanism vi kan lägga ovanpå, så att säga den befintliga wireless LAN-standarden. Normalt är ju problemet då att vi har ju problemen över luftgränssnittet i och med att vi skickar ut radiosignaler. Och möjligheten är ju för vem som helst att kunna avlyssna det här. Så då finns det ju alltså möjligheter att lägga på extra säkerhetsmekanismer ovanpå det som täcks upp av den befintliga wireless LAN-standarden. Sen har jag också tagit med här en fråga om design. Och det är också viktigt när man kommer till säkerhet. Det är ju ingenting som står direkt i standarden eller i specifikationerna hur man ska designa. Utan det är någonting som man får lära sig på sidan om. Och där har vi också en del som gäller säkerhet, säkerhetsrelaterat. Och det var lite det här som Niklas tog upp lite tidigare. Antennval, val av uteffekter med mera. Jag kommer tillbaka till det lite kort. Vi har lite sån här tänk på slutet där också. Lite små snabba punkter som kan vara bra att lägga på minnet. När det gäller den inbyggda säkerheten då i 802.11 och det, den här B jag fokuserar på då, så har vi ju dels en del då är det man kallar för autentisering eller verifiering. Och där har man två olika sätt att lösa på idag. Enligt specifikationen så finns det någonting man kallar för open system som är normalt på utrustningen är default valt så att säga. Så startar man upp en utrustning så går man igång med det här open system som man kallar det för. Och det innebär att vem som helst kan verifiera sig så att säga, får åtkomst till resursen, accesspunkten. Man kan slå på en funktion som man då i specifikationen kallar för shared key. Det vill säga att man delar på någon hemlighet, en nyckel. Och det är ett lösenord då, som vi måste känna till. På båda sidor, både i klienten och på den andra sidan på i basstationen, accesspunkten. Och när vi använder den här metoden för verifiering eller autentisering, då har vi blandat in det här som vi kallar för VEP, som man pratar mycket om. En VEP-algoritm. VEP är alltså till då både för verifiering och det används också sedermera för kryptering över radiolänken. Och det bygger på en challenge-response-förfarande. Att man matar in den här hemligheten då på båda sidor. Man talar om i en initiering från klienten då att jag vill använda den här typen av verifiering som vi kallar då för shared key. Det kommer genereras en challenge. Vi kommer få alltså ett paket skickat tillbaka till klienten som vi sen ska ta och med hjälp av den här VEP-algoritmen skapa då en respons tillbaka in till accesspunkten. Och där i accesspunkten så kommer man jämföra det här. För samtidigt så kommer alltså accesspunkten i sig att generera en respons. Och så kommer man jämföra det som kommer då tillbaka från klienten med det som man har genererat själv. Så det är alltså bygger på flera steg. Och sen som sista pilen då så kommer man alltså få en okej eller en negativ okej så att säga, om man blir godkänd eller inte. Så det var lite kort om verifiering. Det finns två olika metoder då, dels Open System och den här Shared Key. VEP då, som jag nämnde, det bygger på en kryptoalgoritm som heter RC4. Som är en symmetrisk algoritm. Det vill säga symmetrisk, vi har alltså delar på en hemlig nyckel. Och vi måste ha samma nyckel då på båda sidor. Och det är oftast det här som är problemet. Hur får man ut den här nyckeln då till andra sidan? Och det är ingenting faktiskt som finns specificerat i standarden. Man talar alltså inte om hur man ska lösa det här. Och det är ju det som är det stora problemet. Man använder de här hemligheterna. Det finns då, enligt standarden så har man valt då att använda en nyckel, en hemlighet då som består av, det är en 40-bitars nyckel. Och det har man gjort mycket då på grund av, för att man ska kunna få exportera det här tidigare då från USA, så hade man krav på att maximalt skulle vara 40 bitar. Det finns en annan implementation idag som då inte finns stöd för i standarden. Så man använder faktiskt en hemlighet då som är större. Det står 128 bitar där och det är lite falsk information. För den hemligheten är 104 bitar. Då saknas det alltså 24 bitar upp till 128. Och det här 24 bitar, det är någonting som man kallar för en initieringsvektor. En initieringsvektor används för en viss typ av algoritmer som man kallar då för strömkryptoalgoritm. Och det är just den här RC4 som bygger på att man gör en matematisk funktion. Man har sin klartext. Man kör en så kallad XOR-operation ihop med en ström av bitar. Och för att generera den här strömmen av bitar så använder man sig av en slumptalsgenerator. Den här slumptalsgeneratorn vill ha ett startvärde. Man talar alltså om för den hur de olika kranarna ska stå när vi startar upp den här beräkningen. Och det här startvärdet, det är den här initieringsvektorn som man använder sig av. Och den är alltså då 24 bitar. Den skickar man faktiskt i klartext också över luften till den andra parten när man startar upp en kommunikation. Problemet är med den här VEP-implementationen då, det är att den här initieringsvektorn, det står i specifikationen att den ska bytas med jämna mellanrum, men det står inte hur ofta. Och det är här som den stora bristen är med VEP. Att det är många implementationer där man använder samma initieringsvektor under hela tiden så att säga. Vissa byter den med jämna mellanrum, men kanske för sällan. Så det är det stora problemet. Som sagt, VEP används för autentisering. Det används också då för kryptering av användardatat. Och kom ihåg här då att krypteringen här är enbart då över luftgränssnittet. Och det är alltså en så kallad länkkryptering som görs på nivå 2 enligt, jämfört med OSI-modellen då. Man kan som sagt lägga på extra säkerhetslösningar ovanpå det här om man inte är nöjd med den funktionen som finns inbyggt i 802.11, eller det vill säga den här VEP-funktionaliteten, så kan man alltså lägga på en extra kryptering ovanpå det här med hjälp av olika externa mekanismer då, och skapa en så kallad virtuellt privat nätverk eller en tunnel ovanpå. Och där kan vi använda oss av till exempel då IPsec, SSO, SSL. Det finns andra protokoll också. Om man ytterligare vill bygga på sin säkerhet så har vi i möjlighet i accesspunkten att lägga på filtrering. Så man kan alltså styra baserat på MAC-adresser då, vilka som har tillåtelse att koppla upp sig över basstationerna. Så kallad MAC-adressfiltrering. Det har kommit fram med någonting också som man kallar för 802.x, som ni kanske har hört talas om en del. Och det är någonting då som bygger på en RFC som heter 2284. Det är ett protokoll för förhandling av autentisering. Och det var framtaget för att användas ovanpå PPP. Den här förhandlingen av autentisering, den kan alltså jobba med olika typer av autentiseringsmekanismer på toppen. Den har efter det här RFC 2284 tagits upp också av IEEE och man har jobbat vidare på det här då, och det är det som kallas då för 802.1x. Där har man också lagt till möjligheten som en option att kunna med hjälp av 802.1x distribuera kryptonycklar. Idén med den här EAP eller 802.1x, det är att kunna centralisera en administration av användaridentiteter och lösenord. Man kanske inte vill lägga ut allting och ha en distribuerad miljö, det vill säga att vi får administrera det här i varenda accesspunkt. Då finns det möjlighet att centralisera den här administrationen. Och det innebär då att mellan klient och accesspunkt så kan man använda det här 802.1x eller EAP som det också hette då från början. Då har man alltså tagit sig in till det lokala nätet. Sen kanske inne på det lokala nätet, på LANet, där kanske man har en central mekanism för det här, en redan befintlig i sin miljö. Och där finns det då ett protokoll som heter Radius som man kan använda sig av. Som jag sa, EAP här, eller 802.1x, det är ett protokoll för att kunna förhandla autentisering. Och på toppen då kan man då använda olika autentiseringsmekanismer. Det går att ha engångslösenord, det går att ha såna här generatorer för att skapa lösenord. Man har börjat även titta, som sades på tidigare session idag, att man kan använda sig av SIM-kort. Det vill säga samma kort som vi använder i våra GSM-telefoner för att kunna verifiera användare. Så där, inom det området jobbar man väldigt mycket idag då. Så det var lite kort om 802.1x. Sen lite kort då när det gäller design av nät, är ju väldigt viktigt också när det gäller säkerheten som jag nämnde. Om man tänker sig lite design på mindre nätet så kan man då dels slå på det här closed network som vi har varit inne på. Vi kan göra en adressfiltrering på MAC-adresser. Det finns också en funktion som på många accesspunkter som man kan slå av, som man kallar för SSID broadcast. Och det innebär då att man inte går ut och berättar att man finns till. Det här SSID, det är ett nätverksnamn som man använder sig av då i wireless LAN. Och det finns möjligheter då, som jag sa, i vissa accesspunkter att slå av den funktionen. Och det innebär då att man inte kan bli hittad av sådana här programvaror då, som till exempel NetStumbler, som man använder ofta för att skanna och hitta sådana här trådlösa nät. När vi går vidare på när det gäller design då för större nät, där rekommenderar man då att man kopplar in sina accesspunkter på en extra ben i brandväggen. Ett så kallat DMZ, eller till och med som man kallar här då för wireless DMZ. Man kan också för svåra det här, man kan då lägga på, nu som vi pratade om tidigare, virtuella LAN. Man kanske har en switchad miljö, så man skapar då ett separat virtuellt LAN bara för sina accesspunkter, så man får den trafiken helt separerad. Man kan också ha en funktion som man kallar för captive portal, och det är en inloggningsförfarande. Och det är precis som vi använder, kan vi säga, här idag. Ni som har testat det här och köra wireless LAN här. Man får alltså logga på i en brandvägg eller i en separat server innan man då får tillträde. Då öppnas det upp regelverk som gör det möjligt att komma ut på nätet och surfa eller skicka mejl. Så det här är alltså extra funktioner då som man kan lägga på, som rekommenderas då i det större nätet eller hos större företag. Här har vi lite då tänk på, och då har vi gått igenom lite grann här, att man ska ju inte egentligen koppla in de här accesspunkterna rakt in på sina lokala nät, utan lägg dem gärna då på separata nät i brandvägg så att de är åtskilda. Där man har möjlighet då till loggning och extra filtrering. Man kan slå på de här MAC-adressfiltreringen som jag har sagt, closed network. Hantera de här kryptonycklarna då på ett bra sätt. Man ska titta också lite grann, som Niklas var inne på, det här med antenner, val av antenner. Titta på strålningsdiagram. Vad är det för någonting som vi vill åt? Vad har vi våra användare någonstans? Det är onödigt att skicka signal åt håll där vi inte har några användare. Där vi istället då kan få oväntat besök. Hålla uteffekten nere är möjlighet att göra i många utrustningar idag. Vi behöver inte skicka på full effekt. Det är bättre då att kanske hålla ner effekten så att det inte strålar för långt. Jag nämnde det här med att slå av den här broadcast, skicka ut nätverksnamnet. Stäng av också möjligheter till konfiguration. Enligt specen då så kan vi alltså konfigurera och managera den här typen av utrustningar då med SNMP. Där har vi ju då så kallade community names eller lösenord. De kan man då, dels kan man ju stänga av möjligheten att konfigurera via luftgränssnittet. Man kan också då, om man måste använda det, så ska man gärna byta lösenord då för SNMP-konfigurationsmöjligheter. Och som sagt, gärna om man inte litar på tekniken i sig, lägg på någon extra tunnel ovanpå, någon VPN-teknologi på toppen. Sådär då. Så finns det en hel del att göra. Som sagt var, gärna titta på det här, för att normalt då när man sätter igång utrustningar så är ju all säkerhet, kan vi säga, det är inte påslaget som default. Så där finns, redan där så finns det väldigt mycket att göra. Går man ut och tittar på stan idag så kan man väl se kanske att 60% av de nät igång har begränsad eller väldigt dålig säkerhet påslagen. Så, det var kort om mig.